There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Anna-Karin.
Ja, hur går det?
Nej, det går inte.
Men du sa ju igår kväll att du hade över 3000.
De drog dem direkt för honom.
Mm. Så det var, ja, men förstår jag att de håller på att fara vid oss åt helvete allihop.
Jo, men det förstår jag.
Ja, men vad är det frågan om?
Ja, men snälla du.
Ja, men jag är så förbannad på dig.
Ja, jag förstår.
Du är den största kvinnliga brottsling i Sverige.
Ja, det vet jag. Och han är den största manliga.
Ja, jag är för jävla.
Det
måste ju vara psykopater bägge två.
Ja, men du, vi slutar nu.
Oj.
Har du lagt på?
Nej, det har jag inte.
Ja, men gör det.
Jag är så förbannad på dig.
Det var en uppmärksammad rättegång. Den då 27-årige mannen med kopplingar till Ragunda lurade till sig miljontals kronor av släkt och vänner till familjen med löften om snabb återbetalning med hög ränta. Tingsrätten dömde då mannen till 4,5 års fängelse och runt 7 miljoner kronor i skadestånd. Pengar han inte kunnat betala tillbaka. Och nu verkar det alltså vara dags igen. Den nu 37-årige mannen har lurat till sig minst 8 miljoner kronor från ett 60-tal personer. Skillnaden den här gången är att även hans mamma misstänks varit med på bedrägerierna. Ja, 37-åringen är åtalad på 35 punkter för grovt bedrägeri och han är åtalad tillsammans med sin mamma på 28 av de punkterna.
I allmänhet så är det ju mamman som har ringt till bekanta eller bekantas bekanta. Har då sagt att de måste ha pengar, det är väldigt viktigt och det måste gå fort. Och i allmänhet har det utlovats en ganska snar återbetalning. Pengarna har ju gått till sonen, så jag ser ju att han har använt sin mamma som redskap.
Jag har skrivit upp pengarna och det, men jag har inte skrivit upp vad varje sak gällde.
Nej.
Det gällde ju alltså utredning och de här höll på med någon utredning med kronofogden till att börja med.
Mm. Man lyssnar på det du egentligen säger. Om din så kallade utredning så känns det som att de där kostnaderna som du pratar om, det handlar om 50 spänn eller någonting. Då är inte det,
nej, det gör inte det. Alltså man,
och det låter så.
Nej, alltså om du tar någon till exempel i England som nu har hjälpt mig, det kan vara 1000 eller 2000 pund i timman. För att göra vissa utredningar.
Vad då exempel? Säg en konkret utredning som skulle kosta 2000 pund i timmen som du då har betalat.
Jo, till exempel när jag försökte få reda på vilka de här två som var mest inblandade, hur jag kunde få tag på dem som nu troligtvis är med i någonting annat. För då behövde han också resa både till Luxemburg, Kanalöarna och Jungfruöarna för att kontrollera uppgifter.
Så honom betalade 20 000 i timmen alltså?
Ja, jag kunde inte göra det själv. Jag kan inte göra allt det där själv.
Och de som lånat ut pengar säger att de blivit hårt pressade att låna ut stora summor till 37-åringen och hans mamma. Ett par från Umeå har lånat ut 3,3 miljoner. Men några pengar kommer de inte att få tillbaka om de åtalade döms.
Och de hade verkligen behövt sina pengar en del. Det finns ju äldre människor som har en låg pension och som har gett bort sina besparingar då.
Hur mår de idag?
Jättedåligt. Det finns de som mår psykiskt dåligt, alltså riktigt dåligt.
För ett antal av dem så innebär det att de är helt ruinerade. De får gå från hus och hem och alla tillgångar är borta.
Det är så osmakligt, det är så hänsynslöst, det har passerat alla anständighetens gränser. Man undrar hur det kan ske. Det är faktiskt ett riktigt äckligt mål. Även för en luttrad gammal försvarare.
Det hela började alltså 2004 då Per Ulrik Hansson dömdes till 4,5 års fängelse för att ha lurat till sig pengar av släkt och vänner genom ett pyramidspelsliknande upplägg. När han avtjänat sitt straff började han direkt att på nytt försöka skaffa fram pengar, men denna gång genom nya offer och nu med motivet att han måste låna ihop pengar till en resningsansökan. Han hävdade nämligen att han blivit oskyldigt dömd i den tidigare rättegången. Han ringer dock inte själv upp sina nya offer, inte oftast i alla fall, utan ber istället sin 77-åriga mamma att göra det. Mamman heter Anna-Karin Hansson och hon sätter genast igång och ringer runt till släktingar, vänner och till och med personer hon knappt har någon relation till. Detta kommer att pågå i över 7 år och under den tiden lyckas Anna-Karin Hansson skrapa ihop upp mot 13 miljoner kronor som oavkortat går till sonen Per Ulrik. Antalet målsägande i denna rättegång stiger upp mot 60 stycken och vi kan inte lyssna på dem alla. Utan till det här första segmentet har jag valt ut 4 av dem, 2 äldre par som får vittna om hur det gick till när de lånade ut pengar till Anna-Karin och Per Ulrik. Det är nämligen så att de målsägandes versioner liknar varandra väldigt mycket, vilket ni själva kommer att märka lite senare. Namnen på de målsägande kommer framöver att vara censurerade och de gånger jag nämner dem är med fabricerade namn. Du lyssnar på Rättegångspodden om Fan och hans morsa, Miljonbedragarna. Jag heter Nils Bergman och först ut har vi Lena Henriksson.
Jag var på en Wallundskurs. Och på den här Wallundskursen där var Anna-Karin och hennes hund Tai. Och jag fick låna Tai och Anna-Karin gav mig goda råd. Och, ja, det var en väldigt trevlig kurs. Och jag blev bestämd för att nu skulle jag beställa en hund. Och då skulle jag beställa en hund från han som var kursledare. Och Anna-Karin hade också en hund från honom. Så att vi hade mycket att prata om, stamtavlor och allt sånt här. Och hon, ja.
Hur du pratat att ställa den här frågan här då?
Mm.
Hur hade du uppfattat Anna-Karin Hansson då genom den här liksom inledande kontakten ja, ni hade?
Ja, men glad och bra på alla vis. Alltså, ja.
Fattade du henne som hederlig?
Ja,
och, ja.
Okay. Och kunnig och en god rådgivare. Men sen då i september 2007 då ringde Anna-Karin och ville låna pengar för att Per Ulrik höll på med en skuldsanering hos Kronofogden. Han hade börjat där medan han satt i fängelse i Umeå. Man hade knappt fått tillstånd att vara och prata med den här kvinnan som jobbar på Kronofogdemyndigheten. Hon heter Eva. Om ett Andersson eller Andersén, det vet jag inte. Men hon höll på att hjälpa honom och det behövdes, första gången var det 18 000. Och vi pratades vid och vi bestämde oss för att hjälpa.
Då ska hon ju låna pengar. Det var ju 18 000 var frågan.
Du hör maken Leif Henriksson.
Jag var ju med på det här i början. Flera gånger i början. Men sen började jag ju fundera vad fan är det frågan om här. Det var ju en massa avgifter. Han fick inte ha några skulder till staten. Och så allt skulle betalas tillbaka innan. Jag fick göra den där skuldsaneringen. Jag ringde till Eva i hennes hand och ska kolla. Om det fanns någon sanning i det här. Ja, jag gick som aldrig från en riktig besked.
Ja, men sen ville jag ju prata med den här Eva. För jag tyckte det ändå var lite konstigt. Att ena delen av Kronofogden skulle ta pengar av dem. Och den andra skulle liksom hjälpa honom med skuldsanering. Så fick inte riktigt ihop det där. Så jag ville prata med den här Eva. Men då, och då sa jag till Anna-Karin, då hade hon ju pratat med Per Ulrik och då sa Per Ulrik att det var nog svårt att ordna det där. Och så ja, så kom jag inte någon längre.
För då kring 2008, då berättade ju Anna-Karin, hon ringde ju oss stupet ett tag. Och berättade om att nu var han ju kallad till England. De hade ju fångat in storbovarna.
Och sen då berättade Anna-Karin att det hade varit någon åklagare som hade ringt till Per Ulrik från England och ville att han skulle ställa upp som vittne i en rättegång. För då hade de fångat 4 storbovar var det visst som hade jobbat på den här banken. Men de var visst försäkringsmänniskor. Det var de som hade lurat Per Ulrik att sälja andelar i det där fondbolaget som skulle vara så väldigt bra utdelning. Och då behövdes det ju pengar till advokater och resor. Och så sen så hade de här storbovarna satt in pensionspengar till honom på något konto. Och det skulle betala skatt på. Och sen så var det förseningsavgifter. Alltså det har varit så mycket kring det där. Och ja, det behövdes pengar. Och 2010 i maj där, då ringde han och kollade så att nu var allt klart i England. Och det var första gången. Sen har allt varit klart, ja, hur många gånger som helst. Och att inte jag fattar då att det här är något fel med... Jag har ju försökt tala om för mig att det kan inte gå till så här. Men jag har ju litat på henne, Karin, och tror på henne.
2010 då skärpte jag tonen, så jag hotade med polisen då. Och jag ringde Per Ulrik också och sa att nu kom polisen att ta hand om det här. Ja, men då som pengarna jag lånade ut då, de får jag en polisanmälan på mig, då går ju allt åt helsike och det här skadestånden och alltihop det går. Då blir det ingenting. Det är jag som kan få honom fram så att ni får tillbaka pengarna, men polisen kan väl ingenting göra.
Anna-Karin sa att vi fick inte polisanmäla för det ska bli klart. Det har vi lovat hela tiden. Ja. Så inte förstöra det.
Du hör nu paret Bengt och Ulla Svanberg.
Jo, ja. Jag kommer ihåg hur det började.
Du gör det?
Ja.
Ja, berätta det då.
Det var i juni eller slutet av maj 10. De ville låna 2000 kronor. Och det var ju okej. Okay. Och då berättade hon ingenting vad som hade hänt. Men sen strax senare så ville hon de låna 90 000. Och då hon började berätta att han hade fått, när han satt inne, fått av en åklagare telefonsamtal. Att det ska bli resning då i England.
När skulle ni få tillbaka de pengarna då?
Ja, så hon sa bara så fort det blir klart det här så ska ni få tillbaka pengar.
Ja, man kanske inte lånar ut 90 000. Bara så där utan att känna sig rätt säker på att man ska få tillbaka det.
Nej, man gör ju inte det, men det var ju liksom bara press för att han måste bli rentvådd. Han är oskyldigt dömd. Förra rättegången, de har inte tagit upp allting och de har kastat bevis i slasken och allt sånt där. Det var det hon sa hela tiden.
Ja.
Nej, eftersom man kände man ville hjälpa till om man kan. Så att man har blivit lärd så att man ska hjälpa varandra. Så är man uppfostrad. Och jag och frun, vi pratade om det där och vi gick med på att låna då. De får låna 90 000.
Ja.
Det skulle bara vara en summa då, vilken det nu var den första. Det är 90 var det. Och så skulle ju allting vara klart.
Och sen kom det inga 90 000.
Nej.
Nej, vad var det som hände då?
Ja, att det behövdes mer.
Ja, vad tänkte du då?
Ja, första gången så det är väl något lite mer då. Sen så var hon mer direkt och pratade med mig och pressade mig då. Det måste ju göras färdigt, menar hon. Annars så får hon ingenting tillbaka. Ju längre det gick, ju fler gånger hon ringde. Det var ju mer än en gång hon ringde mig då och... Så tyckte man det blev mer och mer hopplöst.
Men sen fortsatte ju det.
Ja, precis. Berätta om det då, hur det fortsatte.
Då var jag på jobbet. Och då hon varit som, ursäkta om jag svär, men så förbannat fräck. Så hon har varit till frun och tikt pengar efter av henne. Utan att jag vet om. Och pressa henne på pengar. Så när jag kom från jobbet, då var frun alldeles totalt förstörd. Och jag ringde henne och frågade vad hon håller på. Man kan inte bara göra så. Jo, men vi ska få klart det här. Vi ska få klart det här. Och så har det fortsatt. Och sen hade frugans 250 000 försvunnit. Då var jag tvungen att börja stoppa in det jag hade. Sen har mitt arv också gått.
Ja. Varför skulle det vara så bråttom då?
Ja, för att han måste betala det direkt. Ja. Annars skulle allt gå i stöpet. Det var sådana... indirekta hot varje gång liksom hela tiden, mer och mer.
Man tycker då har man större chans att få tillbaka om man fortsätter. Det blir som ett spel, va? Satsar jag mer så har jag större chans att få tillbaka. Ja. Att det blir klart. Ja. Hon har ju lovat hela tiden.
Ja.
Han har 2,4 miljoner på banken.
som han har på något sätt. Och sen alla dessa skador som han ska få.
Ja.
Och sen hade han pengar då från England, nästan 3 miljoner påstående. Ja. Och sen har han ju skrivit en bok, har han ju påstått.
Och sen det bästa av allt, sen hade han ju när han satt i fängelse skrivit en bok.
Du hör paret Henrikssons igen.
Som skulle bli utgiven av samma bokförlag som hade gett ut Harry Potter. Det lät ju för bra för att vara sant. Det brukar ju vara så, men det tänker jag nu när jag har liksom landat och fått tillbaka mina sinnen. Och den skulle han ju få 6 miljoner för. Och det var ju också mycket pengar som skulle komma då från Dubai. För där hade de sitt kontor.
Ja, i alla fall så då var det ju den där boken. Och det var ju någonting parallellt. Någon slags lockbete. Han hade skrivit en bok då i fängelset. Så det var ju en stort. Och det skulle göras klart i rättegångarna i England innan han kunde. Annars skulle kronofogden ta alla pengar. Men det var ju mycket på gång. Han var ju mer och mer duperad. Jag förbjöd henne att skicka mer pengar.
Och det var samma veva som Per Ulrik skulle föra till Turkiet. Bokförlaget hade ju bjudit honom då på en resa. Men han var tvungen att betala resan själv. Och då hade jag inga pengar, så jag övertalade mina föräldrar att betala den där resan när han skulle till Turkiet på skrivarkurs. Och de fick ju vykort ifrån honom där också. Han tackade så mycket för hjälpen och det gick så bra på kursen. Och
skulle du betala
det? Ja, varför skulle jag det? Jag vill hjälpa.
Och så länge det gick väl att inte Anna-Karin fick tag på honom, då gick det. Då var det lugnt. Men så då fick hon ju tag på honom någon gång när hon hade mobilen och väntade på något samtal. Och då fick ju Anna-Karin tag på min stackars fru. Och då var hon fast i denna jävla cirkus igen. Och jag visste ingenting, utan först när vi skulle deklarera, då såg jag att nu var det tomt på det. Hon hade ju fan en miljon i fonderna och pengar och var ju rensat.
Men man kan se där om man tittar i kontoutdraget så rullar det på bra med pengar. Och då hade du slut på dina egna pengar, eller?
Ja, det hade jag sagt. Ja, men visst.
Hur fick du pengar då?
Då får jag ju på pantbanken och sen lånar jag ut av föräldrarna och jag lånar ut av kompisar och barna. Och...
Ja.
Jag nekade ju när Anna-Karin ringde och sa att det här är ju bara sager. Och när hon ringde då sa jag, vad han hittar på idag då? Han hittar inte på någonting, utan det här är seriöst allting. Och nu snart kommer pengarna. Vilket konto, vilken bank ska vi skicka pengarna, för nu ska det in. Nu kommer miljonerna inramlande här och jag måste ju veta hur jag ska skicka pengarna när den kommer. Ja. Han mådde ju sämre och sämre. Det är två stunder hon sov. Så skrek och han hade mardrömmar. Jag måste få igen pengarna och sen låg hon och grät på nätterna.
Hjärtklappning och stress och jag skakade hela kroppen. Jag ville inte höra ifrån henne. Det kom också något sånt här att det är en liten sak jag vill fråga dig om. Vi ger upp, jag orkar inte längre. Och hade jag då någon peng kvar så tänkte jag, nu undrar hur mycket hon behöver nu då. Och så kunde jag ringa och så.
Ja, det kommer just ett sånt sms sen där den 7 oktober. Vi ger upp, jag orkar inte längre. Vad innebar det för dig då?
Ja, men då var det ju klart att nu är jag förlorat.
Ja, vad tänker du då?
Oh, jag måste göra en sista ansträngning och se vad jag kan göra.
Han skulle vara förlorat. Nu har Per Ulrik, nu är det kris. Nu har han tagit på sig finkostymen. Nu går han och får hoppa framför tåget. Hon har till och med sagt att hon tar liv av sig själv.
Okej.
Okay. Ja. Bara för att utnyttja hans samvete.
Ja. Ja, kändes det så?
Ja, visst. Man tänker ju så här att, men herregud, om jag kan rädda han så tar han inte liv av sig. Annars får man ju det på sitt samvete. Oj, jag kunde inte komma med några pengar. Nu tog han liv av sig.
Ja.
Det är så man fungerar.
Hur ofta har Anna-Karin ringt då?
I princip varenda dag. Jag var lugnt några dagar. Men då har jag hållit på med någon annan.
Okej. Okay. Ja, sen så lånade ni då för att låna ut?
Ja, det var ju samma där chansen för att kunna få tillbaka. Man måste så att det blir klart. Och då blev det bank först och sen blev det höja lån. Och Jag lånade på huset, Swedbank, bra mycket över 100 000. Jag bytte bank, jag får låna på Handelsbanken. Fått låna på 7day, fick låna 30 000. Och just nu har vi tagit lån på 110 000 på Vasakredit för att lösa de här sms-lånen.
Men då vart du då riktigt jäkligt i höst, jag i fjol höst. Och nu har jag helt ställt på sidan för att för dock början är komma något jävla brev från någon sån här kreditupplysningsföretag och från Svea Finans och jag tänkte på men jag brukar inte öppna hennes brev men då gjorde jag. Ja då var ju sms-lån på 50 000 och 40 000 och ja, flera gånger 40 000.
Ja, det var ju i höstas här då när liksom hade tappat tron och fått hopp och tappat tron och fått hopp. Alltså förlorat sömnen, jag sov ingenting och allt var ja, kaos i mig. Jag hade lovat att inte skicka någon mer pengar och jag kände mig så usel och dålig. Och då skulle vi ju kunna rädda det här om jag tog de här sms-lånen för pengarna var verkligen nu på väg. Så att november, december, januari då var det sms-lån för hela slanten, allting som jag skickade och det var sms-lån.
Vet du hur mycket pengar du lånar på sådana sms-lån?
Flera hundratusen.
Okej. Okay. Är de ganska dyra? De
ja, en del lån var visst på 1000%.
Och jag sa, ja, hon grät och låg soffan och skallrade som ett asplöv och berättade att nu hade hon 200 000 i sådana här snabblån skulder. Ja, du vet att dotter kallade på dottern som hade kommit hem från jobbet och ringde vårdcentralen akutmottagningen där och fick komma till doktor då. Hon sa att remitterade dig till akutpsyket i Umeå. Jag gick fort och han sa direkt du lurar, du hjärntvätt. Och hon trodde ju fortfarande att hon skulle få en peng.
Alltså nu efteråt så fattar jag ju inte hur jag kunde tro på allt det där. Men då gjorde jag det. Det är som den där psykiatriken skriver. Jag blev hjärntvättad. Så det är så det är.
Vad har det här inneburit om? Du berättar hur det har inneburit för dig. Hur du tänker.
Pressat och hopplöst. Nej, det har ju varit tufft varje månad och man har ju fått kolla extra på räkningarna varje månad.
Ja, hon tog ju alla pengar även från pension och allting. En månad så levde jag bara på fisk. Jag fiskade i sjön. Ja. Man gick ner i vikt.
Det är ganska bra när man går ner i vikt. Tänk på att du kan klara riktigt normalt där och så var fel. Jag tror att jag hade cancer i magen och jag hade mycket ont i magen. Men så själv medicinerade jag mig med sådana ont i sår. Och då, ja, alltså, i de där första läkarkontakterna så berättade jag aldrig hur hemskt det var kring det här med lånen som jag gav.
Ja, jag var ju mager och benmån som om musklerna försvann. Och ångest och det här, men hej. Jag var ju darra och var ju svag när jag skulle lyfta konstgödselsäcken som var väg 30 kilo nu för tiden. Potatisen skulle... Nej, jag kände att jag... Nej.
Leif och Lena Henriksson lånade totalt ut 3,3 miljoner till Anna-Karin och Per Ulrik. Stor del av det beloppet var pengar de inte hade utan som de i sin tur lånat sig till och som nu kvarstår som skulder. Paret Svanberg kom något lindigare undan och lånade sammanlagt ut 1 miljon kronor. Men dessa två par är ju då långt ifrån de enda som lånat ut stora summor till Anna-Karin och Per Ulrik.
Hon har ju talet skåva denna kvinna. Hon ringde upp då behövde hon ju låna och började ju tala om snyfthistorien om Per Ulrik.
Per Ulrik hade. Han hade ju suttit på falska grunder, alltså oskyldigt dömd, om man säger så.
Ja, det skulle väl betalas tillbaka då när det var klart det här då. Han har fått skadestånd och allting. Det är väl att man var uppkompisar om man vill hjälpa till då.
Man tror ju inte att de tänker lura igen när man är och varit goda vänner så länge.
Och det var ju inte så stor summa, det var en 4-5 tusen om vi ville låna då.
Det skulle ju betalas tillbaka och det skulle ju vara guld och gröna skogar där utöver i ränta och bonus och allt.
Så att om jag kunde sätta in 10 000 till så skulle hon skicka tillbaka det andra på kvällen via datorn.
Okay.
Så det var 20 000 då.
Och det skulle ta max 14 dagar innan vi skulle få tillbaka de här pengarna. Och vi bestämde oss att ja, vi lånar ut dem här i 2 veckor. Och det var 20 000. Sen har det rullat på.
Och jag trodde naturligtvis på det här. Och sen lånade jag bort 2 gånger till.
Ja.
Ja, och sen ville hon ju låna ändå mer.
Alltså den frustrationen i telefonsamtalen och den desperatheten gjorde så att det gick till slut inte att säga nej.
Och jag sa, jag har ju inga pengar egentligen, men jag vet att vi litar så mycket på dem så att jag hade 21 000 på, längst ner på checkkrediten. Det var det vi hade kvar. Så att de fick låna 19 000, det var alltså 2 000 kvar på krediten.
Då var jag väl också inne på att vi skulle försöka lägga upp så att vi skulle få tillbaka någonting. För att det var ju ständigt hot om att gör man inte det så förlorar man alltihop.
Kan inte jag låna ut till 500 eller 1000 lappar så mister alla sina pengar?
Gjorde man inte så? Ja, då gick alla som hon har lånat pengar av skulle bli utan.
Ja.
För då rör sig allt.
Hallå, ja.
Nej, men nu gör de det här mot mig, vet du. Nej, jag kör.
Du hör ett inspelat samtal mellan Anna-Karin och Per Ulrik.
Ja, men då gör det inte förrän ikväll. När du har
Nej, men, ja, men snälla lilla, du banker och allting stänger 3 idag, förstår du?
Ja.
Alltså, jag åker på det här och sen så jag har inte många dagar kvar i friheten.
Ja, jag ska se om jag får kontakt igen. Ja,
men han gör...
Nej, det gör jag nog inte, men han kör.
2010 utfördes det en polisanmälan mot Anna-Karin och Per Ulrik, men på grund av påtryckningar från de båda så var det få av offren som då vågade berätta något för polisen, och det hände inte så mycket med den anmälan. 2014 utfördes det en ny polisanmälan, då med hjälp av den läkare som hade tagit hand om Lena Henriksson. Polisen tog denna anmälan på större allvar och började då avlyssna Anna-Karins telefon, och dessa avlyssningar spelades upp för åhörarna i tingsrätten. Det samtal ni nu kommer att få höra är inspelade under en och samma dag, den 31 januari 2014.
Hallå, ja.
Nu måste jag in någonting, för att nu ringer de och liksom det är långt efter lunch och allting sånt här. Nu måste jag in någonting.
Ja, nej, jag måste få tag i. Och jag menar, är det någon idé att sätta in 1000 kronor om vi inte får tag i dem mera?
Nej, 1000 kronor ringer det.
Nej.
Utan man, alltså advokaten säger att jag måste ha allt, men det går ju att försöka på 50%, men alltså det är ingen idé att försöka på något mindre än 50%.
Nej, det förstår jag. Den här bufferten sen då?
Jag blir polisanmäld, allting i mitt namn, då kommer ju utredas. Det är ingen som vågar göra någonting om jag blir polisanmäld heller. Förstår du inte det?
Nej, så advokaten kan inte plocka ut den där bufferten?
Nej, men han kan inte göra någonting. Alltså, blir jag polisanmäld i mitt namn, då kommer allting i mitt att utreda. Alltså, förstår du inte?
Ja, jag förstår. Det är bra. Jag ska ringa om 5-10 minuter igen till. Bra.
Ja.
Ja, hej. Jag har ringt någon gång och jag har inte inget
svar. Jo, jag har sett det, men jag hörde på med flishuggen, så det är ingen...
Ja, men jag förstår väl att du håller på med saker så. Så det är väl inte så konstigt.
Ja, du har flishugg.
Ja.
Ja, det går inte det här. Vi får inte in. Det fattas 3 och 5 för att det ska, eller 4. Ja. För att han ska tåras pröva på halva här och jag spar det här. Vi får inte ihop det.
Ja, den fanns en fri. Det blir en anmälan nu uppsätt det här. Ja, då. Det är bara så.
Ja, men det blir ju alltså Per Ulrik. Han får ju polisanmälan. Och då blir det ju katastrof. Det är värst när han får polisanmälan.
Men nu var ju de här pärlorna som var. Nu var väl inte rent.
Nej, men det har verkligen gjort vad vi har kunnat. Men vi får se om vi får tillbaka den här bufferten här. Ja, men då vet jag.
Ja,
bra, hej. Ja, hallå, ja.
Ja.
Ja, nej, det är ingen idé att prata med. Nej, det är nog så här. Ja, att allting ska komma så jädrans precis jämt.
Ja, men det är ju så.
Finns det en chans att du kan klara det på hälften?
Jo, men då måste ni hålla på och kämpa sen det hela helgen här. Och då får ni göra det.
Och då måste det, och kommer inte det
men
fram?
Men du får ju åka till. Du får ju fråga runt och försöka få tag på möjligt. Du har ju 2 dagar då, i lördag och söndag får du hålla på. Men då hinner jag ju få en anmälan. Ja, men vi hörs. Hej.
Anna-Karin.
Ja,
hej. Ja, hej.
Ja, du kommer ihåg det cash to you jag sökte också. Igår.
Ja.
Nu kommer det svar. Får inte låna.
Nej.
Nej, du stoppar överallt.
Ja, jag får stoppa överallt, ja. Hörru, du håller på nu här nu. Han kanske, och att han kan ta hälften. Och Per-Ulle kan ju det. Jag skulle ha tagit honom nu igen. Och han ringer igen.
Men vad hjälper det hälften? Ska du in resten sen?
Ja, det beror på om de hinner betala ut pengarna. Och det går att betala det när pengarna kommer.
Mm.
Ja, vi kanske måste försöka få någonting typ på måndag. Och att muta dem med och dra fram det till pengarna kommer, att banken betalar. Han vet inte hur det går riktigt. Men han ska i alla fall kolla upp om han har hälften.
Och hans advokat är inte där och förhandlar med?
Han är så nervös. Det är han som är så nervös för det här att han har betalt in. Och det är för det här med och det här att de håller på med utredningen.
Mm.
Förstår du? Det är det de är så nervösa för. Och Per-Ulle, han är bara, han ska upp och mörda.
Mm.
Jag vet inte. Men jag måste få tag i honom. Bra.
Ja, hej.
Det hörs, jag ringer sen. Hej.
Ja, hej.
Hallå, ja.
Ja, så tiden går nu. Jag har
kan ju inte ringa på pang direkt. Vad sa han då?
Ja, men vänta.
Sa han att han kunde en. Hallå, ja.
Ja. Ja, nu har jag tagit det svåraste beslutet. Jag var tvungen. Utan dem. Nu blir det polisanmälan här i eftermiddag. Förstår du? Så det är bara så. Det är bara att acceptera.
Det går inte att prata med honom.
Nej.
Men jag kunde få ringa och pröva att prata med en av kvinnorna.
Nu är du! Helvete heller!
Ja, men vad? Därför! Vadå?
Jag säger bara nej!
Det kan ju inte ändra någonting.
Jo!
Ja.
Så nu, håll käften!
Ja.
Nu är det så här att du och alla andra runt omkring har sett till tillräckligt för mig. Jag tänker inte låta dig ringa nu, förstår du?
Ja, det kan ju, det kan, ska de anmäla så kan
men
du inte.
Men kan du sluta?
Ja.
Varför ska du ha mig att skrika för?
Ja.
Du ger dig ju för fan inte förrän jag börjar skrika.
Nej, du börjar skrika med en gång.
Jo, men det ska räcka för mig att säga nej en gång.
Ja. Men jag har i alla fall, jag hade tyckt det.
Men då får du tycka det.
Någon mera kunde prata mer om än du.
Jo, men det är så. Alltså, vi har ju försökt. Alltså, jag har ju försökt med allting.
Ja.
För de ser det bara som att jag i ett sista försök har bett någon ringa bara för att få dem att ändra sig. Men de kommer inte att ändra sig.
Ja, det är ingen mer.
Har du pratat med igen?
Nej, jag ringde och han svarade inte. Det är mitt stilla sinne. Han kanske beror på i alla fall och hinna försöka.
Nej, du får ringa till honom. Då får någon annan. Alltså nu är det så här att du har max en timme på att få fram pengar.
Ja,
han måste ju få sin dotter att flytta över det lilla som finns.
Ja.
Men du sitter bara och väntar ut. Du är därför...
Nej, det gör jag inte. Men jag, kan
du... jag har ringt till hela tiden. Hade du ringt lite tidigare till honom så kanske han hade hunnit.
Ja, men jag har ringt flera gånger till honom.
Nej, du har ju suttit och sagt att jag ska vänta 10 minuter en kvart.
Ja, emellan samtalen, ja.
Ja, hade du väntat bara 5 minuter här nu på slutet då kanske han hade hunnit till Bredby.
Ja,
men nu sa han bara det att han hinner inte.
Ja.
Ja, då ringer jag nu och avslutar det här.
Ja, jag ska ringa nu.
Men jag har något nu för helvete.
Ja, men jag sitter ju i telefon. Kan du lägga på då?
Ja, då är det förhör med Anna-Karin Hansson. Och det är ingen speciell åtalspunkt utan det är ett rent allmänt förhör. Åklagaren, varsågod. Mm.
Ja, Anna-Karin, du har ju uppgett till långivarna att pengarna skulle användas till vissa saker. Då att ren 2 per Ulrik. Och vad har du fått veta om vad pengarna användes till? Liksom inte abstrakt utan lite mer konkret vad pengarna användes till.
Jag kan inte komma ihåg exakt varje sak. Det är helt omöjligt.
Det här är alltså Anna-Karin Hansson, åtalad för flera fall av grovt bedrägeri.
Utan det har ju varit när rättegången börjar här och de saker har jag ju sagt till målsägarna exakt vad det har varit varje gång. Men jag har tyvärr inte, jag har skrivit upp pengarna och det, men jag har inte skrivit upp vad varje sak gällde.
Nej.
Men det gällde ju alltså utredning och de här... De höll väl på med någon utredning med kronofogden till att börja med.
Mm. Men varför skulle det kosta pengar?
Ja, advokaten. Det var ju där i början då. Advokaten kostade ju pengar. Och...
Hade han advokat redan från början?
När han skulle till England så hade... Där i England så hade han någon advokat.
Ja, jag kan ju börja med... De saker som jag kan berätta som jag har bevis för som till den början då är... Jag börjar med det jag kommer fram till i Sverige och sen olika saker jag kommer fram till i England och även på andra ställen.
Du hör sonen Per Ulrik Hansson, även han åtalad för flera fall av grovt bedrägeri.
Det första som var väldigt konstigt här med förra rättegången, det var ju det att... Olika målsäganden hörde av sig också. Det finns bland annat ett målsägande som jag har angett i utredningen där hon vid polisförhör har ifrågasatt polisens utredningar om varför de inte utreder någonting i England, varför de inte gör si och så. Och då hon i princip blev idiotförklarad och sen så när jag får det här förhöret när jag var häktad förra gången så är det här borttaget från förhöret och sen så blir inte hon kallad som målsägande i rättegången. Så det kommer liksom inte fram att målsäganden har kritiserat polisen i förhör varför de inte har gjort utredningar emot England etc. etc. Sen en annan sak som då, och nu berättar jag mer exakt vad jag kommer fram till, det jag kommer att kunna bevisa. Det är ju den här kvarstaden jag var inne på. Då var det ju så att under rättegången, eller om det var innan, så ville den åklagaren ha kvarstad på mig. Men det fanns inga tillgångar och spärrar. Det fanns liksom inget underlag för det där. Det fanns ingenstans några tillgångar i Sverige överhuvudtaget. Och hon fick igenom den kvarstaden. Och det har vilselett, det är målsäganden som då har känt sig vilseledda, både de som tror att det finns pengar gömda i Sverige och därför har de jagat och hotat mig för att de har gått på det här och trott att det har funnits tillgångar. Och sen är det också målsäganden som kanske ändrar lite åsikt för de känner sig vilseledda av åklagaren. Den tredje saken som jag väldigt lätt kan bevisa, det är ju, det har jag varit inne på innan här, att åklagaren under det fallet, ja, hur ska jag beskriva? Alltså under rättegången så gick hon hela tiden in på att det finns inga transaktioner till England. Det finns ingenting överhuvudtaget som tyder på att det har gått pengar ifrån mig för min räkning eller någon annans räkning. Och det som är konstigt då, det är ju det att när jag blev dömd så var jag lite, så var det en inom kriminalvården som påpekade det här. För att då när kriminalvården gjorde placeringsunderlag på mig så kontaktades polis och åklagare. Och under de här samtalen så har de i princip sagt tvärtom. Att det går inte att utesluta tillgångar i utlandet. Och då kan man ju undra varför de sagt en sak i rättegången och en annan sak senare. Och det var ju väldigt jobbigt. Sen så var det ju mitt spel också. Jag fick ju inte bevisa det under förra rättegången. Och alla de här kvittorna blev jag anklagad för att jag hade hittat papperskorgar och förfalskat. Fastän det var riktiga, när jag var på bank och hämtade ut så var det riktiga A4-papper. Med ett stämpel och namnteckningar och så. Och jag ville ju helt enkelt ha dit ett vittne från banken. Han, för det var en person som jag var ofta till som hjälpte mig att lösa ut de här vinsterna på banken. Men jag fick inte kalla det vittnet heller. Utan de körde helt och hållet över mig fullständigt.
Och sen så lånade du ihop 1 058 669 kronor. Och det här som du sa att det skulle gå till kronofogden, det var 235 495 kronor. Utöver det så fick han 709 174 kronor av dig. Vad fick du liksom för, vad fick du veta vad pengarna gick till?
Ja, jag fick veta varje gång, men tyvärr så kan jag inte säga varje tillfälle. Utan det var ju frågan om saker som hade blivit under tiden han satt inne då också, som han var tvungen att lösa en hel del. Och att han, ja, då var det väl någonting med brottsofferfonden också.
Men det med brottsofferfonden nu då, liksom, vet du att han betalar någonting till dem?
Ja, den upplysningen jag fick, att de skulle ställa upp med någon uppgörelse till målsägarna.
Ja, och fick du reda på något resultat av det då? Att man betalar så mycket pengar till brottsofferfonden?
Nej, det var ju inte klart.
Jo, det var ju så här att de pengar och så som jag kommer att få sen ifrån boken och så. Det var ju också viktigt att jag skulle ju försöka göra en uppgörelse med de gamla målsägarna ifall det här med resning och sånt inte skulle, att det skulle bli för svårt helt enkelt. För jag hade ju velat bli av med de här målsägarna. Och då var det ju det att det gick ju inte att skicka pengar, stora summor direkt på mitt konto etc. Utan då var vi tvungna att på något sätt göra en planering där. Då var ju planeringen att jag skulle öppna ett konto och på något sätt ha en förvaltare som skulle kunna ta del av de här pengarna. Och det skulle då bli från mina bokpengar så att det kunde bli en uppgörelse då med de gamla målsägandena.
Men visste de som du lånade pengar av att det var på det sättet?
Om de visste att jag...
Att pengarna användes till att betala gamla skulder?
Det var ju några som alltså hotade honom då. Och det visste de säkert, så vidare inte var utifrån våra egna pengar också. Men annars så... Jag har inte lånat av någon utan jag har talat om exakt vad allting har varit.
Ja, för sen är det ju nu då nästa år där då... Då lånar du inte riktigt lika mycket. Det är lite mindre, 896 130 kronor. Men det är 656 000 kronor som Per Ulrik har använt till någonting. Och då fick han väl bo gratis hemma, antar jag, och fick gratis mat och sådär.
Ja.
Ja. Och då hade kanske du lite bättre koll också, tänker jag, på vad han gjorde och så, eftersom han bodde hemma.
Ja, det har varit till utredningar hela tiden.
Ja. Och, men till utredningar liksom?
Ja, det är så... ja, men det har varit vissa saker som de har måste... Han har gjort uppgörelse med och akkorduppgörelse med. I början där var det väldigt mycket sådana saker som han betalar av.
Ja, sen 2010 nu då. Då flyttade han ner till Stockholm. Och då lånar du ihop 1.861.358 kronor. Alltså det är 5.000 kronor om dagen som Per Ulrik har haft då. Då tänker jag så här, om jag lånar ihop så himla mycket pengar och skulle ge till min son. Då skulle jag liksom fråga, vad gör du med alla pengarna?
Det fick jag ju besked innan jag lånade någonting. Frågar ju inte efteråt.
Ja, men det var ju så, det var ju som du säger nu då. Det ska vara ett utredning och ditten och datten. Men sen visste du att det verkligen blev så då?
Ja, det tog jag för givet.
Och var det inte lite mycket då? En förfärligt dyr utredning.
Jo, det var det. Det var våldsamt.
Mm. Det första du sa, det var att någon målsägande hade ringt till dig och frågat varför man inte gjorde någon utredning i England. Och
jag har fått reda, jag har fått reda på.
Ja, du fick reda på det genom att målsägande ringde dig.
Nej, inte. Du ringde, alltså jag har fått reda på ifrån flera, men en specifik har jag hört från olika håll också. Och det namnet är angivet i utredningen. Mm.
Det kan ju inte ha kostat dig någonting.
Nej, men grejen är ju den att man fortsätter ju.
Ja, vänta nu. Det kostade dig ingenting i alla fall, det är vi ens om. Kvarstaden, att det skulle ha vilselett målsägarna att tro att det fanns tillgångar i Sverige. Det kan ju inte heller ha kostat dig någonting.
Jo, massor.
Jaså?
Eftersom att, det, som jag berättar, så är det ju folk som har trott att jag haft pengar som har jagat mig och hotat mig och utpressat mig.
Ja, men det har ju inte ingått i utredningen.
Nej, men det är ju som jag har sagt, det har ju kostat pengar. Det är ju också det att jag har sagt att det pengar har gått till skulder och sånt, så det har ju gått till det också.
Och att åklagaren sa att i rättegången att det inte fanns några transaktioner, det kan ju inte heller ha kostat dig någonting.
Jo, det har kostat massor, speciellt i England, eftersom att det är det här jag verkligen får reda på att det är något riktigt fuffens här. Va? Varför säga en sak vid ett tillfälle och helt annan vid ett annat tillfälle? Alltså om hon inte ville att det här skulle märkas eller uppmärksammas, då hade hon ju varit tyst.
Mm-hmm. Och åkte till England och gick runt på olika banker och tittade vilka som jobbade där.
Ja. På vissa banker så har de ju såna här anställdas skyltar och sånt där man kan se vilka som är anställda. Och de här personerna då som jag har letat efter i början, jag har ju kanske blivit vilseledd i vad de har hetat, men ett ansikte har jag ju kunnat känt igen.
Ja. Det här med orättvist anklagad för att du... Det här med att du skulle snott spelbångar i spelbutikerna, det kan ju inte heller ha kostat dig någonting att ta fram.
Alltså det där är ju, de här sakerna nu som jag angivit, det är ju det där jag har klara besked. Där
liksom, ja, men det har ju inte kostat dig någonting att ta fram de sakerna.
Nej, men jag hade ju redan bångarna och sånt där, men sen har det ju kostat att ta kontakt med olika personer och fråga lite grann och sånt där. Det är ju inte bara att jag har suttit och kollat mina bångar.
Men nu är det ju inte konkret längre. Du, precis som du, när du kommer det här med England, då blir det så här, ja, jag hittar personer som varit inblandade. Vilka personer?
Jo, men där är det ju så här, va, att när jag har gjort de här sakerna så har ju även målsäganden, de har ju frågat mig också och de har fått samma svar och då har de ändå lånat ut pengar. Så det där är någonting som jag kommer att lägga fram i min resning, för jag tänker inte låta någon förstöra de där sakerna eller att det någon blir påverkad eller att det på något sätt det blir strul för mig i framtiden, för det här med resningen att det kommer ju att bli av. Även om inte du tror det så kommer det att bli av.
Mm-hmm. Under 2010 fördes det över till dig, alltså minst 1 816 000 kronor. Det är nästan 5 000 kronor per dag. Vad gjorde du med pengarna? Vad har du gjort med alla de här miljonerna? Verkligheten.
Det har jag berättat för i förhör att jag har gjort utredning och betalat för det.
Jaha, men det har vi ju inte kommit fram till en enda konkret kostnad för.
Ja, men alltså det kommer att visa sig sen i resningen.
Ja, men jag vill veta nu. Ja, det har ingen betydelse. Jag bryr mig inte om din resning. Jag vill veta nu. Vad har du gjort av pengarna?
Ja, men det här har ju med min resning att göra, va? Och jag tänker inte gå in på exakta detaljer på det. Och det, så har det varit också under själva tidens gång, och det har även målsägarna varit medvetna om.
Ja, han är kund, eller var rättare sagt kund i min butik. Och när man har en stamkund på det viset så blir det ofta att man känner varandra till förnamn. Och så på den vägen var det väl.
Du hör Simon Bergqvist. Han äger en spelbutik och vittnar om sina möten med Per Ulrik.
Sa du att han var stamkund? Vad innebar det?
Ja, man kommer kanske en eller två gånger i veckan eller kanske oftare då. Så han är mer frekvent i butiken helt enkelt.
Ja, hur spelade han? Liksom? Var det, spelade han för mycket pengar eller lite pengar? Eller inget särskilt?
Allt är ju relativt. I min butik så var det ganska mycket pengar. Till början med var det inte så mycket, men sen var det väl mer och mer, och ibland var det inte så mycket. Och, ja, det var väl olika, men allt från 1000 kronor upp till 15 000, 60 000 kanske någon dag, och så 15 000 igen. Men det varierade så.
Ja.
Mm.
Ja, kommer du ihåg hur han betalade?
Nästan alltid kontant om jag minns rätt där.
Okej. Okay.
Mm.
Ja, vann han mycket?
Ja, han vann en del faktiskt. Men inte varje gång givetvis. Men en del hämtade han ut stora vinster, ja.
Ja. Vad gjorde han med de vinsterna då?
Ofta åter de in igen. Vann han mycket så spelades det också för mycket. Det var min uppfattning så.
Ja. Mm. Ja, vad kunde det vara för belopp då som det spelades för då om han hade vunnit?
Ja, låt oss säga att han vann kanske för 70-80 000, och då spelade han för det också.
Ja. Mm. Om han vann stort så då spelade han upp det han vann.
De gångerna han vann mycket så spelade han också för mycket. Så var den uppfattningen jag fick i alla fall.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, jag frågade, men för att polisen har frågat dig om han kunde spela utan att förlora.
Mm. Ja. Du frågar mig om han kunde ha ett system som man kunde spela utan att förlora.
Ja, de hade frågat det, polisen. Jag undrar om du kommer ihåg vad du svarade.
Ja, nej, jag kommer inte ihåg exakt. Men min uppfattning är väl den att det är väldigt svårt att ha ett system där du inte förlorar. Alltså, du kan ha tur och du kan sätta dig in och läsa. Men det är nog väldigt svårt att ha ett system där du inte förlorar. Det går ju ut på det, så att säga. Oddset, ja, jag vet inte om ni är insatta i vad det finns för olika spelsystem eller spelformer.
Nej, du behöver inte redogöra för allting.
Nej, men det är nog svårt. Det kanske finns de som gör det, men jag tror att det är svårt.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, inga fler frågor.
Mm.
Sen kan jag ju undra varför du säger till din mamma att du inte spelar när du gör det.
Alltså det har ju varit vid olika tidpunkter. Jag har ju liksom inte haft tid att spela hela tiden för att kunna bevisa det här systemet. Utan det har ju varit vid olika tider. Och sen som ni kommer att märka då den andra, så är det här spelet, det är väldigt, det är mycket disciplin och väldigt långsiktigt. Det är inte så att man går in och spelar en dag och hoppas att man har vunnit och kan gå och hämta ut vinst nästa dag. Utan mitt system bygger på väldigt långsiktighet. Så att, men det där kommer att visa sig sen när jag förklarar det. Så kommer alla att förstå hur det är upplagt och kommer att förstå att det är väldigt tidskrävande.
Mm.
Ja, det visste jag ingenting om att han spelade den här sist. Jag visste ju att han hade spelat förut och att han hade systemet. Jag hade ju alla kvittorna hemma.
Ja, för att 2007 då var det ju 148 544 kronor som gick till kronofogden, som du trodde då. Fast de gick ju till spelbutikerna.
Jo, det var det. Ja, de... så jag uppfattar alltihopa i alla fall. Och det, jag fick ordentlig förklaring på allt så att det hängde ihop. Och han hade väl sina förklaringar för mig för att det skulle hänga ihop. Och de hängde ju ihop. Det är klart, hade jag vetat att det var ett hotell det kan betala, då hade det ju inte, det hade ju inte fungerat.
Nej, eller att rättegången inte fanns.
Nej, själva den rättegången, men tydligen så har han väl hållit på med något i alla fall. Men det, han gjorde väl sin beskrivning så att jag skulle fatta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mm. Ja, någon rättegång fanns ju inte.
Nej, tydligen inte.
Och då har du sagt där att ja, det har ju inte varit någon rättegång.
Nej.
Men att du vidhöll det sen i alla fall. För att du hade sagt det en gång och sen kunde du inte ändra alltså det, menar du?
Nej, men det var inte så. Va, utan det blev ju, när jag började och liksom utreda väldigt mycket så ville inte jag tala om exakt vad det var jag höll på med. Jag var rädd att folk skulle prata för mycket. Jag var rädd att de jag pratade med kanske skulle ändra sin åsikt med tidens gång. Jag under den här tiden då så var det så att vid något tillfälle så sa jag att det var rättegång på gång etc. etc. Sen så har ju det gått vidare va, runt så att säga. Så då har det varit ganska svårt. Och då har jag liksom tänkt så här att i vissa fall så kan det också vara bra, för då behöver inte jag säga, och de här runt omkring som då ska hjälpa mig, bland annat vissa målsäganden etc. etc. Då behöver inte de känna någon press om det kommer ut att jag pratar med dem.
Ja, det fanns ingen rättegång och du vill inte rätta till det då för att det var,
jo, jag
tyckte
har,
att det var praktiskt att de trodde det.
Jag har vid flera tillfällen tänkt göra det, men det har liksom det har gått för långt. Och sen när det på slutet blev att det viktigaste var att få tillbaka pengarna, då kände jag också så här att det spelar inte så stor roll vart pengarna kommer ifrån, utan det viktigaste är att det här blir löst och det börjar komma tillbaka pengar.
Hur ofta hade du uppfattning att han reste någonstans?
Det var ju rätt så ofta.
Ja.
Det var det ju.
1-2 gånger i månaden har Per-Ulrik själv sagt.
Ja, men då, det är mycket möjligt.
Och vad var det då? Jag menar, för att han åkte till andra ställen än London då? I London skulle han skriva på domen och bevaka rättegången.
London var han ju på utredningar och han var väl där då. Förmoda lite omskrivning till mig då, men och försökte själv.
Men de andra ställena då?
Ja, det var ju till Bryssel.
Ja.
Och sen var han ju till Madrid en gång för han skulle identifiera någon.
Okej. Okay. Varför skulle han åka till Berlin?
Berlin?
Ja. Han har varit flera gånger i Berlin.
Ja, jag vet inte att han har varit i Berlin så, utan han har mellanlandat i Berlin, det vet jag.
Jaha, mellanlandat i Berlin när?
När han har åkt till Bryssel.
Till Bryssel? Okej. Okay. Gran Canaria då?
Ja, det är något jag faktiskt inte vet.
Jag tror att det minnas att det var någon gång februari, mars. 2010 eller 2011. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket år vi åkte på den här nyårskryssningen. Men det var där i alla fall som vi träffade honom.
Någon rättegång i England fanns alltså inte. Men Per Ulrik reste inte runt mindre för det. Vi hör nu Jenny Lundmark berätta om intrycket hon får av Per Ulrik, som hon lär känna under en lyxkryssning hon är på tillsammans med sin pojkvän.
Okej. Okay. Jag vet du hur det kom sig att han var på den där båten då?
Både och Per Ulrik beskrev det, så hade de träffats i Ukraina via den här, när det var det här askmånet i Island, och att de hade blivit försenade och så hade de börjat prata med varandra där. Så det var så det gick till.
Okej. Okay. Och det askmålet var 2010?
Ja.
Okej. Och var bodde Per Ulrik Hansson då när ni träffades?
Han påstod sig bo på Sheraton Hotel
ja.
I Stockholm. Mm.
Ja. Och var du där någon gång?
Ja, jag besökte honom faktiskt några gånger där. Och vi satt även i hotellbaren tillsammans med honom, och personalen visste vem han var. Vi var uppe på hans rum också några gånger, och vi vet för ett faktum att han bodde där på Sheraton. Och det är inte billigt att bo på Sheraton, så vi fick ju ett förtroende för honom att han hade pengar, så att säga. Så att det fanns ingen anledning för honom att lura oss på pengar, helt enkelt.
Det stämmer att Per Ulrik till stora delar bodde på Sheraton Hotel i Stockholm. Vid ett tillfälle checkar han in den 6 december 2010 och checkar sedan ut ett halvår senare, den 1 april 2011. Vi hör Jennys pojkvän Andreas.
Jag tror första gången vi sågs överhuvudtaget var nog på sommaren 2010. Om jag inte misstar mig helt, och sen så började hon gå som mer frekvent under 2011.
Okej, okay. Var bodde han då när du träffade honom?
Han påstod sig bo på Sheraton Hotel.
Okej. Okay.
Det är väl någonting som åtminstone vid ett senare tillfälle kunde bekräftas. Så att, ja, det är det vi vet i alla fall.
Ja, okej. Okay. Varför kunde han inte bo kvar där då? Varför skulle han bo hos dig?
Ja, han berättade att det hade tydligen blivit någon dispyt mellan honom och hotellpersonalen. Att de hade förtalat hans flickvän där om att hon skulle ha prostituerat med tanke på att hon kom från Ukraina. Och att de därför då valde att flytta ut därifrån för att de inte kom överens.
Okej. Okay. Och hur kom det upp att han skulle bo hos dig då?
Det kom på mitt initiativ. Han hade väl något annat alternativ, bodde på något annat hotell. Men då sa jag att nej, men vad tusan, du kan inte bo hos mig, liksom, det är ingen fara. Och ja, det var väl inget problem med det.
Ja, okej. Okay. Och så levde han på investeringar som han hade gjort sedan tidigare då, eller?
Ja, exakt.
Ja. Hur kom det sig att du förde över pengar då?
Ja, det började med, egentligen, det är en lite krånglig historia sådär, men vi ska ta det stora drag för enkelhetens skull naturligtvis. Det som är väsentligt i sammanhanget. Det började med lite små summor, bara sådär att man skulle kunna sätta in då via honom, sen via hans bankkontakt som skulle kunna förvalta pengar och sen generera en avkastning. Och sen så skulle man då få tillbaka allting inom en viss tid då. Antingen så kunde man få någon form av premie där det kom löpande inbetalningar, alternativt så var det då klumpsummor som betalades. Och sen så var det så att under den här löptiden som kom de här påstådda dealarna till att...
Kanske började Per Ulrik tycka att det var för dyrt att bo på lyxhotell varje dag. Och kanske var det därför han accepterade Andreas erbjudande att istället bo hos honom, vilket han gör under en tid. Han tackar sedan Andreas för gästvänligheten genom att lura honom på 150 000 kronor innan han försvinner iväg på nya äventyr.
Samma sida så ligger du i poolen där och dricker någon sprit, var det ju i alla fall.
Ja.
Ja. Och det kostar ju pengar.
På flera ställen där jag har varit när jag har använt mitt medlemskort så har jag kunnat fått ett antal drinkar gratis eftersom jag har ett sånt högt medlemskap.
Jag såg ingen anledning att inte tro på honom med tanke på att han hade, ja, levade high life.
Hur visste du det då, att han levde high life?
Ja, vad ska man säga? Han hade fina kläder på sig, han gick ofta på NK, han reste väldigt mycket. Bara det där sättet som förmögna personer har, han hade anammat det ganska bra.
Om man tittar i din telefon så är det ju väldigt mycket sökningar på London Escort. Varför skulle du hålla på att söka på dem då?
Ja, det är ju... Jag har lärt mig känna på olika sätt i England tjejer som säljer sex. En tjej som har hamnat råkat illa ut på grund av det här. På olika sätt. Och vid flera tillfällen så har jag velat kontrollera om de fortfarande är i den branschen, och då kan man ju kontrollera att de flesta av de här sökningarna är ju gjord när jag befinner mig i Stockholm.
Att säga att det var ett par gånger som det spelades för sig exceptionellt mycket pengar i min butik.
Ja.
Och de gångerna stod nog Per för det mesta.
Ja. Så när han försvann då, gick din omsättning ner då?
Ja, absolut. Ja, han bodde väl på Östermalm, jag förstod det rätt. Och sen hade han väl, sa han, en lägenhet i London.
Jag kan du bara säga något kort då, vad du fick veta om honom som person?
Ja, som person, jag vet inte.
Ja, om han hade något yrke eller?
Ja, just jo, han sa att han var pilot.
När vi träffades så berättade att han var pilot, men att han hade fått tjänstledigt för att han var skulle ha bort då. Man märkte ändå på sätt han levde så att det fanns ju definitivt pengar där.
Var det rätt uppfattat om man ska sammanfatta att de här pengarna då, de skulle betalas tillbaka genom skadestånd, genom boken, genom filmrättigheter?
Jajamän.
Så här efteråt nu då, när du har insett sakernas tillstånd, vad tror du pengarna har använts till?
Lyxliv.
Ja, tack. Ja, som misstänkt så har man ju ingen sanningsplikt. Man får ju säga som man vill. Du har ju valt att göra det. Och det är ju din fulla rätt såklart, va? Alltså, vad jag bara undrar är ju... Du riskerar ju, och det förstår du säkert själv, ett mångårigt, flerårigt fängelsestraff. Och om nu din historia är riktig, då har man ju svårt att förstå varför du inte skulle namnge dem.
Mm.
Och istället säga att, ja, jag vill inte namnge dem för att förstå. Då förstör det min framtid genom en resningsansökan. Har du resonerat runt de där förhållandena?
Ja, framförallt på boken.
Mm.
Och vill du veta? Ska jag berätta eller?
Nej. Jag bara undrar om du har resonerat.
Men det kan ju också vara lite pinsamt om vi säger att jag blir dömd. Och så sen något år efteråt så kommer både en resning fram och boken. Det kan ju vara lite jobbigt också.
Du, när jag, man har fått fram genom förhör och så att HVJ har lyssnat på samtal. Inte minst med den där i din mamma. att det handlar ibland om väldigt små belopp i sammanhanget. Det är 500 kronor och det är 1000 kronor. När man i stora hela vet att du har haft tillgång till 9-10 miljoner kronor. Och då är min fråga, när man landar att du behöver 500 spänn och 1000 kronor hit och dit. Alltså är det inte helt enkelt så att du har varit i desperat behov att få spelpengar?
Nej.
Är det så?
Nej, utan det har ju varit väldigt mycket på slutet här att det är folk som jag har lånat mindre summor av och vill ha tillbaka de pengarna. Och jag hade väldiga problem under en tid för det kom ut en internetsida där det var väldigt många som började söka på mig. Som då fick reda på att jag var dömd sedan tidigare. Och då börjar ryktet att gå. Då var det oftast så att de vill ha tillbaka sina pengar. De söker.
Betalar du tillbaka dem då?
Ja, alltså de flesta när det har varit väldigt smått så har jag gjort det.
Kan du berätta några namn som har fått pengar? På slutet där.
Nej, det tänker jag inte ta upp nu.
Varför inte det?
Därför att det är så små belopp och det är ofta liksom gjort så. Jag har liksom haft den pressen med att de ska polisanmäla och sånt. Så att jag känner att de är inga målsägande nu eller någonting heller. Så att det känns bra som det är.
Jag tänkte bara fråga, det kommer ofta upp det. Jag har frågat förut, jag vet inte om jag har frågat dig direkt. Men det kommer upp väldigt ofta att det är... Ja, och är rädd för att du ska polisanmälas och polis. Vad är det som konkret skulle polisanmälas?
Jo, det är ju så här att de som vi har lånat väldigt mycket pengar om har ju liksom efter den här polisanmälan ifrån 2010 så har ju legat över oss som ett hot hela tiden. Och då har ju vi hela tiden varit rädda att vi inte ska hinna färdigt för att ingen står och skulle tro på mig. Och det har ju också varit att jag inte har kunnat berätta. Jag har ju liksom sagt till flera att jag har inte så mycket att liksom kunna bevisa om det som händer nu skulle hända. Så det är liksom det som har hängt över oss hela tiden.
Men du har ju hela tiden framfört då din inställning att det här är ett lån. Du är väl inget att vara rädd för att det är ett lån?
Ja, men det är ju så att folk kan ju bli påverkade också. Till exempel om de inte har gjort en polisanmälan själv och polisen ringer till dem. Och då kan de få uppfattningen om att ja, men det här måste ju vara fel till exempel. Så att folk kan ändra uppfattning ganska enkelt i sådana här saker. Så att det har liksom... Det har ju, och sen att jag själv skulle gå till polisen som jag sagt flera gånger. Det har ju varit absolut sista utväg. Men det har ju varit på grund att jag inte har gjort det. Det har ju varit för att jag inte har litat på åklagare och polis.
Ja, det var väl synd att du kanske inte gjorde det ändå. Kanske var det färre som har tappat pengar.
Ja, men då kunde ju åklagarna ha gjort någonting 2010 ja, också.
Vi kan skylla på dem också i och för sig. För att återgå till det här med spelet. Då och då, eller kanske ganska ofta så... förekommer det att tidsgränsen för att betala att du behöver de här kulorna, det är ofta klockan 18. Är det en tillfällighet att det väldigt ofta är nära spelstopp på tipserna? Klockan 19 är ofta spelstopp.
Vad jag vet med spel så är det väl på i alla fall det jag har spelat så är det väl spelstopp alltid från kanske 4 till kanske 9 på kvällen.
Mm, det är riktigt.
Till exempel England och sånt börjar. Ja,
men väldigt ofta börjar matchen 19.
Men sen kan det ju vara det att om någon anser det så kan du säga så om vad som helst. Vilken tid jag än har fått.
Min fråga var bara, hör det ihop med det?
Nej.
Ja, jag ska väl inte upprepa frågan. Men alltså, jag kan hålla med åklagaren. När man lyssnar på det du egentligen säger om din så kallade utredning så känns det som att de där kostnaderna som du pratar om, det handlar om 50 spänn eller någonting. Då är inte det
nej, det gör inte det. Alltså man,
och det låter så.
Nej, alltså om du tar någon till exempel i England som nu har hjälpt mig, det kan vara 1000 eller 2000 pund i timman. För att göra vissa utredningar.
Vad då exempel? Säg en konkret utredning som skulle kosta 2000 pund i timmen som du då har betalat.
Jo, till exempel när jag försökte få reda på vilka de här två som var mest inblandade, hur jag kunde få tag på dem som nu troligtvis är med i någonting annat. För då behövde han också resa både till Luxemburg, Kanalöarna och Jungfruöarna. för att kontrollera uppgifter.
Så honom betalade 20 000 i timmen alltså?
Ja, jag kunde ju inte göra det själv. Jag kan inte göra allt det där själv. Jag vet inte exakt hur de får fram uppgifter och sånt. Jag har inte de kontakterna själv.
Nej. Ja, tack.
Jag hör inget.
Min fråga är liksom, fanns det aldrig någon anständighetsgräns för det? Fanns det aldrig någon skammens gräns som kunde hejda det från att gå vidare i den här låneverksamheten?
Jo, visst gjorde det det, men det fanns också en sak här att de måste få igen sina pengar.
Men var det vid något tillfälle som du stoppade upp och tyckte, nej men det är så synd om den här personen. Här blir det för illa att gå vidare. Kan du nämna någon som du gjorde det med?
Ja, vi försökte stoppa här på att vi talar inte ens om för honom att det fattas, utan vi ska fixa det här ändå. För att han mådde så illa. Och han var ju också villig att det skulle lösa sig. Men vi försökte undvika honom så mycket som möjligt här på slutet.
Ja, men alltså, jag menar så här jag nu, Anna-Karin. Har du aldrig reflekterat? Jag menar, du säger det till, jag har trott på det. Men du måste i herrans namn någon gång ha reflekterat över de här ansagorna.
Nog har jag reflekterat, det har ju varit fruktansvärt. Men vi har haft val. Två val. Avsluta här nu. Och ingen får något mera. Eller jag trodde på att det skulle kunna gå. Mm.
Men en annan sak som också dykt upp flera gånger, men vi är nu inne på det här allmänna. Det är ju liksom, ena stunden så behövs det x antal tusen till någonting. Sen lyckas inte du då få fram dem. Och då sjunker hans krav radikalt, att då plötsligt slipper man både ena och andra. Istället för kanske få, som någon nämnde, 40 000 så räcker det med 2 000 kronor. Men reflekterar du då inte över hur kan det komma sig? Tänkte du aldrig på att de här pengarna skulle gå till något helt annat istället?
Nej, men så har det inte varit.
Det har inte varit.
40 000, att ja, men just det beloppet. 40 000. Men sen fattades det lik förbannat 2 000.
Ja, men alltså att det aldrig, alltså de gånger som du inte fick ihop det som man krävde från början, så har det ändå löst sig. Det har ju inte hänt någonting. Alla de här grejerna, det skulle hända. Det är ju aldrig någonting som har hänt.
Nej, det har inte hänt någon, men vi har löst dem. Vi har nog löst dem varje gång. Alltså,
ja, men trots att ni inte har fått fram de här pengarna så har inte hänt någonting. Det var ju bråttom. Kommer inte före klockan 6 idag så går det åt skogen. Sen, jag kan skjuta på det till morgon. Och går det inte då så skjuter det på ett övermorgon. Ja. Någon gång måste du ändå ha tänkt på att det här är bara skitsnack på den svenska.
De gånger det har skjutits på så har det alltid blivit någon extra kostnad.
Ja, men har du inte funderat på det, att det alltid blir en extra kostnad? Det alltid...
Ja, jag har fått förklaringar på det.
Och det har jag förstått att du har sagt.
Jag blev förbannad och tänkte att du skiter vid det. Men jag har fått förklaringar till att det är så.
Det är liksom inte så konstigt om många av målsägarna era uppfattning att du fullständigt har struntat i. Och ens en gång fundera på. Utan du har gjort som Per-Ulrik har sagt varje gång utan att tänka efter själv. Är det inte så då?
Nej.
Är det inte?
Nej, det har varit allt för jobbigt. Jag har ju suttit det här att vi måste nu ha det. Det är klart man funderar på. Man funderar ju på till drog iväg här nu ska. Om man nu får skadestånd och sånt ska det räcka. De där 6 miljonerna räckte ju, skulle ju inte räcka. Och sen så nu är det ju lätt att säga att det stämde ingenting.
Det här fallet har som sagt varit väldigt omfattande. Men jag har lyssnat igenom alla målsägandes berättelser och även Anna-Karin och Per Ulriks motreaktioner på dessa. Och de har i stort sett kommit med samma metodiska bortförklaringar varje gång. Det har bara rört sig om lån, ingenting annat. Syftet har hela tiden varit att kunna betala tillbaka. En målsägandes berättelse stod dock ut. Inte enbart för att det var en exceptionellt tragisk berättelse, utan för att Anna-Karin och Per Ulrik för första gången inte verkade ha lika mycket att säga. Det är som att de långt inne någonstans vet att denna gång gick det alldeles för långt.
Ja, ja, men du har vetat om att har lånat ut pengar?
Ja, det vet hon.
Och varför tror du att hon gjorde det då?
Vadå?
Varför lånade hon ut pengar?
Alltså jag tror att jag tror inte hon litar så mycket på mig överhuvudtaget faktiskt. Utan jag tror att hon har, jag tror också hon har gjort det vid tillfällen för att vara snäll och hjälpa till faktiskt.
Mm.
I alla fall i början tror jag det.
Åtalspunkten 18, Anna-Karin Hansson. Varsågod, nu får du berätta.
Ja, ska börja från början. Vi hade väl god relation med. Vi var faktiskt lika ganska ofta. Och när vi, sen hade vi ju pratat om innan då när allt började gå ut. Ja, det vart längre, mer och mer. Vi lånade ju en del i början. Och så vi hade ju pratat om att vi skulle kunna bo där då när vi sålde gården till våra. Och det var ju meningen bara för en kort tid, för att vi trodde ju allting skulle bli klart.
Det har inte gått och sagt nej. Det har varit en mara, för att det, sen de flyttade dit så har inte jag haft någon bestämma. Det har inte jag fått bestämt någonting.
Det är nämligen så att Anna-Karin och hennes mans egna kapital var bland de första att ryka, och de tvingades sälja sin gård för att få ihop mer pengar till Per Ulrik. De insåg då att de inte hade någonstans att bo och åkte över till Anna-Karins mans syster och tvingades in där. Du hör nu alltså Per Ulriks egna faster. Vi kan kalla henne Ellen Hansson, och hon är 87 år gammal.
Ja, jag visste väl inte att de skulle komma, utan de bara kom. Det visste inte jag att det var meningen att de skulle bo där för jämnan. Det visste jag inte.
Nähä, trodde du att de skulle hälsa på först?
Ja, de kom ju på nyårsafton och jag vet inte. Jag hade ju inte hade någon reda på det.
Nej. Ja, men innan de flyttade till dig, hade du lånat ut pengar innan de flyttade till dig?
Ja, då de kom ända från Ragunda och då skulle de skjutsa mig till stan och vi skulle fara på Nordea och ta ut pengar.
Ja.
Och det var ju bara, ja, det var ju så när Anna-Karin kom så skulle, då skulle det ju vara så.
Jaha.
Det, och jag sa ju nej i början. Men om hon satte sig ju och tjata. Och jag var ju trött på det. Så till slut så gav jag ju med mig.
Hur mycket pengar skulle de ha då? Och varför skulle de ha pengar?
Ja, det var ju Per Ulrik som skulle ha pengar.
Ja, och varför skulle han ha pengar då?
Ja, det var ju och advokater som skulle ha mer och mer. Skyllde de på.
Ja.
Det räckte ju aldrig till. Och så kom de lite sent med pengarna. Så skulle läggas på ytterligare pengar. Och sen när fonder och allt var slut. Så skulle jag ju sätta till ta pension med nå då.
Men berätta lite mer om det då.
Ja, jag ville ju inte lämna ut någonting. Jag skulle ju leva.
Ja.
Och så hade jag ju räkningar själv.
Ja.
Och de, då tog ju Anna-Karin på bestämde om dem och hur jag skulle betala. Och då var det ju kronofogden som var i hälarna på mig på en gång. Det går ju inte att lämna räkningar.
Nej.
Så du vet, det har ju varit ett helvete allt igenom. Ja. Det kan jag säga. Jag trodde jag skulle ha en lugn ålderdom. Och jag sa just många gånger att gör man så här mot gammalt folk? Ja, vi måste hjälpas åt. Det var ju det svar jag fick.
De var väl alltid tveksam att låna ut. Men hon fattade ju väldigt bra i alla fall. Bara hon gav sig tid att lyssna. Men när hon väl hade lyssnat och förstod så, då så tyckte hon ju att vi skulle försöka hjälpa honom. Och här på slutet, det var ju panik, allting. Och då hade jag ju hennes telefonräkning och det här som jag skulle betala. Och sms-lånet. Det andra, det hon hade tagit på Nordea, det var ju ett vanligt lån som vi hade tagit på väldigt kort tid. På 17 000 var det. Och det vart ju betalt det. Och sen så hade hon någon räkning där som jag ville betala illa kvitt. Men jag fick ju inte göra det. Så jag kunde inte göra någonting.
Ja, det var heter det sms?
Ja, det finns någonting som heter sms-lån.
Ja, jag har aldrig tagit något sånt. Utan jag visste ju inte ens vad det var. Men det skulle bli så billigt då. Jag hade aldrig haft något sånt lån. Och då hade hon ju mig till ta ett sånt då.
Hon fattar väldigt bra. Det gör hon. Men hon kanske glömmer lite och... Ja. Så att jag vet inte vad jag ska. Och det här nu till på skogen. Har hon ju ett, det är inte 9 hektar, det är 49 hektar. Och ett skift är inte avverkat. Och det sista skiftet, det har väl avverkats här i vår nu. Så att där är ju pengar kvar som hon ska ha.
Det var ju det värsta att det avverkar skog. Och nu, först ska det vara moms. De ska röja undan på skiftet. Och sen ska det, så blir det skatt.
Hur känns det då?
Ja, en gammal gård som man har fått ärvt.
Ja.
Och det var min bror som dog. Vi var tvillingar.
Ja.
Och vi jobbade på gården år ut och in och renoverade gården. Och vi hade en fin gammal gård. Nu sitter jag ju illa till och jag vet ju inte, jag är ju förtvivlad om jag lär få flytta hemifrån och packa ihop och det blir ju, jag måste ju få lös pengar genom att sälja gården, om det går att sälja, för att de har ju avverkat all skogen och det är ju, och jag får, om jag får tag på något husrum, jag vet inte.
Ja, jag har räknat ut att min man får tillbaka någonting på skatten här och att hon ska inte behöva sälja gården. Och så att det ska hon klara. Och sen får vi hoppas att det händer något mera.
Ja, nu har det ju blivit ganska mycket pengar här som utlånat. Och hade du någon tro att man skulle kunna betala tillbaka till henne?
Ja.
Hur då då?
Ja, det är ju framförallt. Så hade jag en tro att det här med resning och allting skulle gå vägen. Vilket ännu inte är... Alltså, där jag sitter och så nu kan jag inte göra så mycket åt den saken. Det är någonting jag får fortsätta sen. Och boken också. Det är de sakerna som jag har känt att det jag har kunnat göra någonting med.
Okej. Ja, tycker du då att det är rimligt att skulle låna ut så här mycket pengar?
Ja, men alltså jag har ju hela tiden haft den tron att jag kommer att klara av det här och att det ska gå bra. Sen så har jag väl inte exakt velat tala om exakt vad som gäller och så, men då har jag ju haft anledning till att inte tala om. Sedan så har jag faktiskt inte vetat om att det var över 2 miljoner kronor som har kommit från.
Nej. Men jag hör ju på telefonavlyssning att man samråder väldigt mycket om vem man ska kontakta och vad man ska få pengar till och så vidare.
Det är ju sista, de här samtalen är ju inspelade sista veckan när det är kris och jag väntar på de här 45 000 punderna. Så det är självklart att vi gör allt för att klara oss till de pengarna kommer.
Mm. Och då framkommer det väl att vi har ju inga mer pengar.
Ja, så är det.
Ja. Vad tycker du om det då?
Nej, det är ju inte någonting som jag har strävat efter direkt. Utan det är ju väldigt tragiskt att det har blivit så här. Men som jag sa innan, jag är ju inte färdig med det här än. Utan det är ju, ingen kan ju säga direkt att det inte kommer bli si eller så. Utan jag kommer ju fortsätta att kämpa för min resning. Och boken, det lär nog kunna gå ganska bra tror jag.
Mm. Du säger det?
Ja.
Ja, men då kommer ju gården vara såld för länge sedan.
Jag är inte så säker på att läget, att det är exakt så att gården kommer att säljas.
Nej.
Jag är inte helt hundra på det. Jag kan ha fel, men jag är inte helt hundra på det.
Mm-hmm. För att komma fram några pengar nu då?
Nej, men mycket hänger ju på hur lång tid allting tar. För just där jag sitter nu och det, där jag är nu så kommer det ju inte fram några pengar.
Okej.
Okay. Jag har restriktioner.
Ja, jag har inga fler frågor.
Rolf Rose.
Har du någonsin ägnat någon tanke åt dina offer och deras ekonomi?
Alltså, om inte jag minns fel så vid något av de här samtalen här så diskuterade jag och mamma lite grann att det är vilka som ska få först och vilka som behöver snabbas etc. etc. Så det är självklart att jag har tänkt på det.
Mm.
Sen att det, om de är offer, det är ju ingenting som är bestämt ännu. Vi vet ju inte exakt vad som händer och jag har ju inte fått möjligheten att följa allt ännu.
Men du har ju hört nu att det är, när du hörde förhörerna med vad hon själv berättar. Det är ju en kvinna som hade flera miljoner i, kan man säga, likvida medel. Inklusive sina fonder som idag kvarstår med skulder. Är det inget offer menar du eller?
Alltså det jag menar det är det att min så att säga plan i det här har ju hela tiden varit att det jag ska försöka lösa det här då. Det är inte så att det jag har menat att jag ska ta alla de här pengarna och sen får ingen tillbaka någonting. Det har inte varit tanken.
Ja, men du har ju tagit dem, eller hur?
Tagit? Jag har fått låna dem.
Ja, tack.
Jan-Åke Nyström.
Jag tackar, inga frågor.
Linda Holmqvist.
Nej, jag har inga fler frågor.
Mm. Avslutar du förhöret?
Per Ulrik Hansson dömdes i tingsrätten till 7 års fängelse för grovt bedrägeri vid 43 tillfällen. Anna-Karin Hansson dömdes till ett något lägre straff på grund av sin höga ålder till 4 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri vid 33 tillfällen. Det dömdes även till att betala ut stora summor i skadestånd till sina offer, men Anna-Karin och Per Ulrik har idag inga pengar överhuvudtaget. Per Ulrik har dessutom ett skadestånd på 7 miljoner kronor att betala ut från den förra rättegången. Så de målsägande i denna rättegång kommer aldrig någonsin att kunna få tillbaka de pengar de lånat ut. Du har lyssnat på Rättegångspodden om Fan och hans morsa, Miljonbedragarna. Jag heter Nils Bergman och ni kan ta del av förundersökningsprotokoll och annat på rättegångspodden.nu. Ni kan även hålla er uppdaterade kring detta och andra fall genom min Twitter. Det heter Nils_Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, först så tänkte jag att jag skulle tacka vem det nu är som gjorde att Anna-Karin fick kontaktförbud med mig. För att jag har absolut inte kunnat värja mig mot henne. Hon har varit så otroligt övertygande och ja, alltså jag har inte klarat av att gå emot henne.
Nej.
Så det var som en befrielse och jag kände liksom att plötsligt så kunde jag tänka mina egna tankar.
Inte har det varit bra.
Nej.
Det har ju varit väldigt pressande.
Ja.
Ja, man kunde inte koncentrera sig på jobbet för någonting vettigt gjort. Så man hade bara det i tankarna hela tiden.
Det är väl en befrielse att inte rinna. Men det känns bittert. Hopp om en bättre eller om en bra ålderdom har ju som grusats ganska ordentligt.
Sen mina föräldrar också. I princip alla deras pengar. 1 miljon minst tror jag. Så det är ju så eländigt. Och en gång jag var till mina föräldrar då sa mamma att jag vill flytta nu hem till den här Anna-Karin som jag har så mycket under armarna. Och just det här att hon har fortsatt och varit helt likgiltig för det liksom att jag har försökt att välja mig. Hon har bara fortsatt och fortsatt. För jag har inte kunnat välja mig utan då har jag försökt. Men alltså det har varit så plågsamt.
Jo, jag ville ju inte.
Mm.
Jag vill ju. Men är det en som sitter och tjatar och aldrig ger sig? Det har inte gått och sagt nej.
Jag var så dålig. Jag fick hjärtinfarkt. Men hon hade inga skrupler. Hon fortsatte att ring hela tiden och skulle pengar. Men jag sa jag kan för medicin är så dyrt. En medicin kostar nästan 15 000 kronor. Hon härjar hela tiden.
Du menar att du hade inte råd att köpa din medicin?
Nej, jag sa åt honom det. Jag kan ju inte bortsett att få medicin. Ja. Hon hade inga skrupler för någonting, denna kvinna.
Man slutade umgås liksom med folk. Man orkade inte det. Och de vänner som jag hade som jag berättade för, de sa liksom, jag tror verkligen på det där. Och när, ja, det gjorde jag ju sen så. Jag vet inte om man gav upp dem på något vis. Jag känner mig som en bo som att jag hade gjort dåligt, men det var ju Anna-Karin och Perull liksom var dåliga. Men det är jag som har fått känna mig som en dålig människa.
Det känns ju bittert att bli lurad. Och att man är så jävla dum och inte upp sånt där. Det känns ju skämmigt.
Jag tycker det är otäckt. Jag förstår ju att folk pratar ju. Jag hör ju att det är ju samma rätt. Man skäms ju.
När man hör det berättelsen så undrar man, men hur var det detta gått till?
Ja, det undrar jag också. Vad är det i mig som gör att jag har...
3,3 miljoner kronor och det mesta av de pengarna har du inte haft.
Ja, alltså det är obegripligt. Nu efteråt så här så fattar jag gått till på detta vis.
Det är ju... Och jag har inga pengar kvar.
Nej.
Och jag hade ju... Egentligen var jag... Hade jag mycket pengar.
Ja.
Men nu har jag inga kvar. Det, och hur jag ska gå i land med det, det kan jag ju inte fatta. Det kan jag inte.
Hallå, ja.
Ja, hej. Hallå.
Jag har sina fina kollegor.
Jag ska stänga om den här.
Jaha, du sitter och kollar. Har du hört någonting?
Nej, jag får inte av den. Där. Jag sitter bara på antikrondan här, för det är den sista nu, så jag kan titta till slut.
Ja, men du har inte hört någonting.
Så jag sitter och funderar och jag tänkte, ta med fasen åtminstone på 1000 lapp av en imorgon. Jag måste
men en bråk om 1000, ja. Vi är ju körda på måndag då, så det är ingen idé att göra.
Ja, vadå då på måndag?
Men du har inte... Nej,
vi ska se här nu om... Eller vad heter det? Och finns några mera, de kanske kan.
Ja, jag mår inget bra, ja. Det hörs sen. Hej då. Jag mår inget bra, förstår du.
Jaha, nej. Har du pratat med... Något mer.
Nej. Jag mår inget bra. Fattar du dåligt?
På natt.
Nej, inte god natt. Hej då bara. Jag orkar inte.
Ja.
Du.
Ja, bra. Vi hörs.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.